diskokväll. Visst vill ni väl veta vad som ska hända i världen? Inte bara imorgon, utan nästa vecka, nästa månad eller under hela nästa år. Och det ska vi försöka bjuda på nu. Men inte genom att titta i kaffesump eller i stjärnor. Utan vi har istället samlat några av Sveriges Televisions korrespondenter för att prata om utvecklingen framöver. Och vi har bett dem att ta ett litet steg åt sidan från den vanliga reporterrollen, så som ni möter dem i Aktuellt och Rapports nyhetssändningar. Och istället spekulera lite mer. Lägga ihop kunskap, klokskap och erfarenheter med det som vi då redan vet står på nästa års agenda. Och så lite begåvade gissningar ovanpå det. Vi blickar in i framtiden alltså. Så häng med nu under 50 minuter medan några av Sveriges Televisions många lysande korrar kalkylerar. Och vi börjar i USA där allt just nu verkar gå med musik. Experterna ser med förvåning hur ekonomin bara växer. År efter år fortsätter det och den liberala amerikanska modellen hålls fram som ett föredöme. Gör som vi så går allt bra i det amerikanska budskapet. Politiskt är det också USA som dominerar. Nya utrikesministern Albright får ta itu med den ena krisen efter den andra runt hela världen för att hitta lösningar. För utan USA tycks ju ingenting vara möjligt just nu. Amerikanska dollarsedlar är betalningsmedel överallt. Det blir fler och fler av dem. Coca-Colan flödar och bilarna glänser. Och Bert, fortsätter denna framgångshistoria även under det kommande året?
Ja, det finns ingenting som tyder på att det ska brytas. Folk på gatan är positiva. Det finns en radikal skillnad, tycker jag, nu på stan och träffa folk. Bara från januari 96 när jag började jobbet i Washington jämfört med idag. Att folk tror på framtiden, att det kommer att finnas jobb. Medan man förut ett och ett halvt år sedan var negativ. Folk var rädda att bli av med jobbet. Det finns små lappar i butiker och affärer överallt. Man vill ha mer folk. Det flyter på. Alla siffror pekar åt rätt håll. Sådana här som ekonomer gärna tittar.
Det är bara uppåt i ekonomin. Politiskt då? Vad är president Clintons ställning?
Ja, den är ju både stark och svag. Han gjorde ett oerhört övertygande val. Och det finns inget som indikerar att han skulle vara på väg att på allvar skadas av de här ständiga affärerna som finns runt omkring honom. Däremot så måste han anpassa sig till det politiska läget, som är att republikanerna har en oerhört stor makt också. Hans program är väl mer en sorts medelväg. Han försöker göra små reformer och tala landsfaderligt till befolkningen och lyckas ganska bra med det. Så det känns stabilt och bra och positivt också där, tycker jag.
Tror du att vi får se en amerikansk president tvingas svara för sig i rätten?
Nej, det tror jag inte.
Han slipper uppträda där. Okej, vi lämnar USA för ögonblicket. Vid halvårsskiftet så såg vi den verkliga symbolbilden när Hongkong återlämnades till Kina. Ett Europa på nedgång, är det som prins Charles som var med vid ceremonin symboliserar här när den brittiska kolonialmaktens flagga halas. Kinas flagga går i topp. Det går att tolka in hur mycket som helst i de här bilderna. Detta är en av världens nya starka ledare, representant för en stormakt i Asien. Där har vi prins Charles alltså. Och vi hör musik om en liten stund när fregatten Britannia avseglar. Pomp and circumstances. Det låter tjusigt, men Britannia seglar ju hem. Det gamla imperiet finns inte längre. Folk, är det Kina som är framtiden istället?
Definitivt. På 2000-talet, år 2020 kanske, så kommer Kina att vara världens största ekonomi. Shanghai kommer att vara världens största stad och dessutom världens finansiella centrum. Den så kallade världsordningen måste skrivas om. Kina måste få ett helt annat inflytande än vad man har idag utrikespolitiskt i FN.
Men att bara vara en stor ekonomi räcker ju inte. Man måste ju så att säga ligga på spets också. Ha ett övertag i forskning och ekonomisk utveckling. Kommer Kina att nå dit också, tror jag?
De som talar i positiva ordalag menar att så är fallet. Man har ju redan en dag väldigt framstående forskning på många viktiga områden, inte minst när det gäller kärnfysik. Och kärnvapenfrågan är också en oerhört viktig fråga som jag var inne på USA, men det är ett toppmöte på gång i oktober, den 28 oktober, mellan världens två största makter just nu. Och vad som kommer ut av det toppmötet kommer bli oerhört intressant att se. Kärnvapenfrågan är en av de viktigaste ämnena på agendan där.
Men ekonomisk utveckling har en annan sida också, Bert. Det vet jag att du har synpunkter på. Du reste nyligen i Asien.
Ja, det, man stirrar sig lite grann blind på siffrorna. Tillväxttakten har varit oerhört hög. Och det som jag slogs av under en resa nyligen då i Sydostasien är ju att det är en utveckling där människa och miljö glöms bort i väldigt stor utsträckning. Och det där måste ju de här ekonomierna ta itu med, och inte minst Kina kanske som har oerhörda miljöproblem och en befolkning som nästan migrerar ständigt på jakt efter jobb och annat. Så att där finns det väl bromsklossar och stora problem i den där utvecklingen, tror jag.
Mm. Ja, självklart, utmaningarna är ju väldigt, väldigt stora. Men om man skulle fortsätta så som man delvis tycker jag gör i Europa och inte minst i Sverige, att negligera den här enorma utvecklingen, den här enorma expansionen, då gör man ett stort misstag.
Men de asiatiska växande ekonomierna, de sneglar inte precis på Europa. De har inte Europa som modell, eller USA. De har inte västvärlden som modell i alla avseenden.
Inte alls, utan de har sina egna åsikter och sina egna tankar. Och det som just nu är väldigt, väldigt populärt i Asien, det är att peka på Singapore och se på systemet där. Och försöka härma det så gott man kan. Och inte minst Kina och just ledningen i Hongkong tittar väldigt mycket på Singapore.
Om vi tittar lite specifikt på det kommande året här, ser du att det kommer att hända något särskilt? Finns det något grus som kan hamna i det här maskineriet under nästa år?
Naturligtvis finns det det. Det finns ständiga inbyggda konflikter mellan länder, Indien, Pakistan, jag menar, Korea. Mm. Vi har ju flera sådana områden, men den allmänna tendensen, den tycker jag är oomtvistad, att expansionen fortsätter, Asien blir viktigare, det 21 århundradet, det blir Asiens århundrade.
Ska vi vända blickarna mot det som tycks vara världens ständiga sorgebarn en liten stund då istället, till Afrika alltså. Nyligen slogs folk på gatorna också i Kenya, ett land vars tidigare goda rykte nu blir allt mer skamfilat. Presidenten sedan 20 år tillbaka, Daniel Arap Moi, är troligen borta efter det val som ska hållas senare i år. Bilden av Afrika är alltid komplicerad. Och här är bilden av en annan förändring i Afrika. Kabila, president i det nya Kongo, landet som vi vant oss vid att kalla Zaire. Kabila har makten efter att i ett hastigt och häftigt inbördeskrig har svept bort den gamle diktatorn Mobutu. Och vad betyder det för framtiden? Och så förstås Sydafrika då. Afrikas hopp. Men Mandela kan ju inte bli kvar hur länge som helst, och Marika, gamla allianser börjar redan knaka i fogarna i Sydafrika just nu. Mm.
Det pågår en intern maktkamp inom ANC. Vem ska ta över efter Mandela? I slutet av det här året är det en stor partikongress, och det sägs ju att Thabo Mbeki, nuvarande andra mannen, kommer bli den man som tar över. Men det finns andra som står på tur. Och det finns också tecken på att den heliga alliansen mellan kommunistpartiet, de starka svarta fackförbunden i Sydafrika, ANC, den alliansen är på väg att falla samman. Det är olika politiska omgrupperingar som sker. Vi ser redan idag ANC-ledare som har gjort gemensam sak med personer från detta nationalistpartiet, apartheidpartiet, och bildat en ny politisk gruppering. Det finns ett missnöje mot ANC idag, som är på väg att växa, speciellt bland de unga som är otåliga.
Men ett ANC utan de här allianserna då? Utan fackföreningar och utan överenskommelsen med kommunister?
Jag tror att man vid nästa val 1999 trots allt kommer försöka upprätthålla det här på något sätt, om inte minst på pappret, så att ANC kommer att ta en stark, ja, ta många röster så att säga. Men efter 99 så kommer också Mandela försvinna på presidentposten, och då tror jag det blir andra tongångar. Det blir inte de här försontongångarna längre i Sydafrika. Det kommer bli ett mycket tuffare politiskt klimat. Och de som sagt som har fått vänta på att se förbättringar, ekonomiska förbättringar, de kommer inte vara alls lika beredda. Det är idag nästan varje vecka olika demonstrationer, lärare, sjukvårdspersonal som är ute och demonstrerar mot regeringens nuvarande ekonomiska politik. Och inte minst så finns det grupper inom det sydafrikanska samhället som är missnöjda med att kriminaliteten har ökat så oerhört och att regeringen tycks så lamslagen. Och man undrar varför Mandela är ute och försöker medla i stora internationella konflikter eller konflikter på kontinenten och inte försöka hitta rätt på hemmaplan. Mm. Så det är det.
Men ska jag tolka dig rätt så är det att så länge Mandela finns kvar då håller det ihop, men efter honom så hotar vadå, kaos eller?
Nej, det tror jag inte, men det råder ett stort frågetecken. Thabo Mbeki är en mycket skicklig diplomat och om han tar över så tror jag det finns anledning att se tiden an. Jag tror inte det kommer bli kaos på något sätt, men vad som har hänt är att de stora internationella bolagen har väntat med att komma in med investeringar i Sydafrika. Därför man vill veta hur kommer politiken se ut efter att Mandela inte är där längre. Mm. Och fortfarande så vet vi inte exakt. Mbeki är en skicklig diplomat, men vad han direkt står. Han har till exempel bundsförvanter i sådana personer som Winnie Mandela. Som definitivt inte är en moderat person på något sätt. Och det skrämmer naturligtvis näringslivet och internationella stora investeringar att komma till Sydafrika, och man behöver enormt mycket arbetstillfällen om man ska få bukt på den här få fart på den här.
Så här ekonomin. Några år efter demokratiseringen, vilket inflytande har den vita minoriteten idag och vilken makt har de vita över ekonomin i Sydafrika?
De har fortfarande den totala makten skulle jag vilja säga. Det börjar nu säljas ut en del av de stora, till exempel gruvindustrin, en del av de stora gruvgrupperna har tagits över av svarta intressen, men fortfarande är det den vita minoriteten som har full kontroll över Sydafrikas ekonomi. Och jag tror att det så kommer det förbli under en lång tid framöver. Mm.
Vi ska återkomma om ett tag till Afrika, andra delar av Afrika också, men jag tänkte att vi skulle tala om Europa lite grann så här inledningsvis också. Och om Europa kan man tala mycket och länge. Vi ska koncentrera oss lite på Storbritannien med alla de förändringar som är på gång där. Tony Blair och Labour vann valet, den förre huvudrollsinnehavaren på väg bort. Ursäkta att jag pratade medan textremsan låg där, men han var tvungen att lämna scenen. Det var vad John Major sa. Blair har med stor energi gått in för att förändra Storbritannien, en ny aktiv Europapolitik, omfattande självstyre för Skottland, nya initiativ för att få fred på Nordirland. Kan vi börja där, Peder? Finns det äntligen en chans för en fredlig förhandlingslösning i den här eviga Nordirlandsfrågan?
Jag tror att det är ett oerhört långsiktigt projekt. Vad det finns en chans för, det är ett någorlunda långt, relativt fredligt tillstånd. Där båda parter i den här konflikten hyser någon slags hopp om att få en lösning som skulle kunna bli acceptabel på lång sikt. Men jag menar, grundkonflikten finns ju där.
Hur ska man tolka?
Katolikerna vill återförena Nordirland med Irland.
Hur ska man tolka detta att IRA via sin politiska Genshin Fein ändå vill att man gör eldupphör och vapenvila så att säga och vill börja diskutera? Är det en vänlighet
mot den nya regeringen? Ja. Det är en gest mot den nya regeringen. Och det är väl kanske också ett uttryck för en svängning inom rörelsen där man nu har lämnat en liten öppning där man säger att man kan tänka sig ett mellanläge under en period icke-definierad där man så att säga samarbetar och behåller freden utan att för den skull det slutgiltiga målet om återförening är uppfyllt.
Mm. Det här är en påtaglig skillnad alltså.
Man, ja, det är en påtaglig skillnad som har hänt under sommaren.
IRA tar ett litet steg tillbaka i positionen.
Ja. Det här är än så länge bara en signal så att säga. Det är inte öppet redovisas helt tydligt, men mycket tydligt på att det är så.
Vad kommer konkret att hända i de här fredssamtalen under det närmaste året?
Ja, det kommer förmodligen att bli många utspel. Det kommer säkert vapenvilan kommer att brytas och den kanske kommer att återupptas. Och det kommer att bli möjligtvis i bästa fall två steg framåt och ett steg bakåt. Och det kommer att röra sig oerhört långsamt. Så att några dramatiska förändringar kommer inte ske under det här. Det ska man inte räkna med. Däremot när man ser det på lite längre så jag tycker man kan jämföra med Mellanöstern. Man kan säga att där ser det inte särskilt ljust ut just nu. Men ändå om man tittar ett antal år tillbaka så har det ändå hänt väldigt mycket. Mm. Det är nya positioner, nya utgångslägen som man jobbar vidare på. Och det tror man kommer att kunna säga om ett år.
Bara att man nu ska börja tala med varandra igen är positivt. Ja. Det här med att Skottland ska få viss mått av självständighet och eget parlament. Ska Sean Connery bli president också eller?
Ja, han skulle säkert, om han ställde upp, skulle han säkert bli vald som premiärminister. Någon president ska de inte ha. Men Det är väldigt intressant. Jag tror att i Sverige har man inte uppmärksammat kanske det här efter förtjänst. Skottland får alltså väldigt stor självständighet. Det är ett antal frågor som ligger kvar på Förenade Kungarikets nivå, så att säga. Men skottarna får oerhört stor självständighet. Och här kommer det även att ha en viss betydelse för Nordirland. För att den grundläggande strategin för Nordirland är ju på något sätt att lägga över problemen i knät på de som bor på Nordirland, på bägge sidor. Mm. Och på något sätt uppfostra dem att hantera problemen själva. Och det här att göra federalisera Storbritannien. Först Skottland, så småningom Wales, och sen fortsätta den processen på Nordirland. Det är någonting som ett led i en större strategi, det är jag övertygad om.
Det blir ett helt annorlunda Storbritannien vi kommer att se.
Ja, det är det.
Det här med Europapolitiken då, vad kan Blair göra för att ge Storbritannien en annan roll i Europa, inom EU?
Ja, han har ju redan gjort det genom att förändra samtalstonen. Mm. Han... debatten om monetära unionen är helt annorlunda i Storbritannien idag än vad det var under Mayers tid. Och de eurofiender, Europafiender som fanns inom konservativa partiet, de märks ju inte alls på samma sätt nu, utan det är ju en helt annan stämning. Och jag tror att...
Han tycks rycka åt sig initiativet.
Han verkar ju... Man får ett intryck av att Blair har förberett sitt ledarskap väldigt väl och har en genomtänkt plan för när han ska presentera olika initiativ och se till att han har initiativet ordentligt. Han har tittat mycket noga på Clintons första period för att se vilka misstag Clinton gjorde med vissa ministerutnämningar och med det här med homosexuella i armén som blev ett debacle för Clinton i början. Han har tittat väldigt noga på det Blair och försöker undvika de här blindskärmen. Det han lyckas med hittills. Så det ska bli spännande att se hur går det fortsättningen.
Ja, Europa är stort. Om vi så att säga kastar blickarna tvärs över hela kontinenten och mot Ryssland och frågar hur ska det gå för Ryssland. President Boris Jeltsin som dirigerar, men är det också han som styr? Så här kan det se ut vid vissa tillfällen. För ett år sedan så betraktades han nästan som en pajas och dessutom då svårt sjuk. En och annan satsade sina politiska karriärer på att han helt enkelt skulle avlida Jeltsin. Och när vi såg vissa nyhetsbilder så var det nog många som trodde att Jeltsin var slut. Men han kom tillbaka efter sin hjärtoperation. Här ser vi honom i röstningsförfarandet. Här är en av de där bilderna då som fick både ryssar och andra människor i världen att undra hur det stod till. Efter operationen så piggnade han till, kom tillbaka, manövrerade ut en del motståndare, tycks nu återigen ha ett grepp om Ryssland. Morgan, är Rysslands oerhörda problem på väg att vända, att lösas nu? Inflationen till exempel pekar ju åt rätt håll.
Jag undrar om det är rätt att säga att han har grepp på Ryssland. Jag tror att Jeltsin börjar få grepp om sig själv. Att få grepp om Ryssland är betydligt svårare. Patienten Ryssland är betydligt sjukare än Jeltsin. Många skämtade när hans hjärtbyte var, eller när hans hjärtoperation var på tal. Att varför ska man slänga in ett gammalt hjärta opererar en gammal motor i en bil som redan har rostat sönder. Då har Jeltsin visat att han mäktade med den operationen har kommit tillbaks. Men frågan är hur man ska göra med Ryssland. För landet mår dåligt, mycket sämre än han.
Mm. Men ändå hör man ju lite signaler om att det kanske finns någon slags ljusning nu i ekonomin i alla fall. Även om inte vanligt folk märker.
Alltså jag är optimistisk. Jag tror att det kommer att bli bättre. Därför bland annat för att det inte kan bli så mycket sämre. Problemet är att dessa ljusningar som man har talat om så många år tidigare. Då kom det igår en rapport om att ekonomin kommer att bara växa nästa år. Men det har gällt sig. Och männen kring honom sagt i princip varje år sedan han stod där på stridsvagnen i augusti 91. Och det har inte kommit. Jeltsin sa en gång ungefär vid det tillfället då 91 att lägg örat mot rälsen och ni kommer att höra tåget. Och det står klottrat här och där i Ryssland. Vi har ännu örat mot rälsen men vi hör ingenting. Och det är det som Jeltsin måste komma vidare och inte bara Jeltsin utan hela det ryska etablissemanget. risken finns att den nya, rika, de som har tjänat på reformerna, att de börjar behandlas, och det har redan börjat hända, som eliten under kommunisttiden. Som när man drog historia om Brezhnev, när han invigde OS-olympiad 1980 och han började då läsa och livvakten så. Men hörru du, det där är faktiskt de olympiska ringarna, och så kan du inte hålla på. Nu kommer historierna istället för om kommunistpampar, så kommer de nyrika ryssar som träffar varandra i Paris och säger att kolla, vi har ju samma slips du och jag, även om inte du och jag har det, Folke. Så, vad har du köpt in? Jag köpte den runt hörnet här på Champs-Élysées för 1 000 kronor. Och då säger den andra ryssen, du är ju inte klok, du hade ju fått den för 1 500 runt hörnet. Där, alltså, där det finns ett hån mot den vanliga ryssen, där det handlar om att det ska kosta pengar. Där man som en ryss, nyrik ryss, slänger ut pengar som är kanske en månadslön eller en årslön för en vanlig arbetare på en slips.
I den mån de får någon lön. Du har ju flera gånger under det gångna året rapporterat om att företag och staten inte förmår betala ut lönerna. Klarar man det nu?
Nu lyckades man här i somras göra det efter att ha tvingat Gazprom, världens största gasföretag, att betala in sina enorma skulder till statskassan. Och det gjorde att man då kunde betala ut pensioner och löner till tjänstemännen. Men risken är då att allt det här börjar om igen, va? Och att människorna då som har fått ett litet hopp, att de förlorar det igen. Jag är, understryker, optimistisk. Det kommer att gå bättre. Frågan är hur lång tid det tar. Och ska man vara riktigt ärlig och schysst, så är det faktiskt bara 6 år sedan som unionen föll samman. Mm. Och det är rätt kort tid. Och det har hänt väldigt mycket också där. Precis som Peder pratade om. Man tittar tillbaka lite, så är det ju bättre nu än det var då. Kanske inte ekonomiskt, men det finns ett visst mått av frihet i Ryssland.
Finns det inte någon gräns för tålamodet för ryssar som inte får någon lön? Vad lever de på förresten? Vad äter de?
Ja, alltså, först vill jag säga med tålamod, för det är ett intressant ord på ryska. Det är terpenia, och det betyder egentligen inte bara tålamod, utan uthärdande. Alltså att stå ut, att orka med. Och orka med, det gör man hittills. Skillnaden är när vi då, så att säga, att vi inte tröttnar som svenskar, det är för att vi då och då får ge utlopp för våra känslor. Vi protesterar mot att barnbidrag skärs ner och sådär. I Ryssland är det som man håller inne alltihop, och sen så blir det en stor konvulsion, en explosion. Precis som den ryska revolutionen 1917 och det som får betraktas som den ryska revolutionen 1991. Att det finns så mycket styrka bakom det där, för att det är så mycket uppdämt. Än så länge klarar man sig på vad de äter. Det är ofta mjölksyrade grönsaker. Man har en dacha där man odlar grönsaker. Man lever på ett sätt
som... Dacha, det kan vara allt från ett slott till en liten jordplätt.
Ja, idag kan det vara. Mm. Och man lever ungefär som jag gissar att våra farfäder gjorde. Och morfäder gjorde i början på vårt sekel här i Sverige. Så man klarar sig i naturen.
Men under det närmaste året så tror du inte att tålamodet tar slut? Man står ut ett tag till i väntan på förbättringar?
Ja, jag tror det. Mycket hänger ju tyvärr på president Boris Jeltsin. Är det så att han fortsätter att ha grepp om sig själv, så tror jag att det här lite långsamt kan förbättra sig. Är det så att han försvinner, det är precis som med Sydafrika. Vem ska ta över efter Jeltsin? Det finns ingen självklar kandidat. Och det ställer till problem och oro redan nu, att det inte finns en
självklar kandidat. Låt oss återkomma om en liten stund till det där med vad som ska hända efter Jeltsin. För jag vill gärna att vi får med Mellanöstern i det här resonemanget redan nu. Där Mellanöstern, där historien ständigt tycks upprepas. Israel hävdar sin rätt, bygger nya bostäder på arabisk mark. Vi såg bilder från Haromaj, Jerusalems utkanter. Och grävskoporna arbetar övervakade av israeliska soldater. Och självmordsbombare svarar med terrordåd. Alla minns väl bomberna på grönsaksmarknaden i Jerusalem alldeles nyligen. Och så rullar det på. Israel spärrar de palestinska områdena. Unga palestinier demonstrerar i vanmakt. Fredsprocessen står stilla. Premiärminister Netanyahu kräver att den palestinska ledaren Arafat först ska ta i med hårdhandskarna med terroristerna. Och Arafat, vad kan han göra? Peter, det verkar vara de som inte vill ha en fredlig förhandlingslösning som liksom har övertaget igen, är det så?
Det är så lätt för extremister att få det. Det gäller att slänga en bomb på grönsaksmarknaden. Det gäller att bygga en illegal bosättning. Så har du genast fått omkull fredsprocessen ytterligare en gång. Jag kom dit för 4 år sedan ganska precis. Ganska precis då så inleddes det som vi kallar för fredsprocessen. Ganska precis nu så tror jag att den har avlidit. Jag bor på en...
Det var hårt sagt. Alltså det, nu är det slut.
Ja, på det som vi har kallat fredsprocessen, nämligen det som grundas på Osloavtalet. Men för att komma ner på den gata där jag bor i Jerusalem, Agrippasgatan. Dit kommer jag. Det är alltså en gata med lavendel och kryddor och alltihopa det som vi förknippar med Orienten. Där bor orientaliska israeler. Där finns det bagaren. Där finns alltihopa det vi förknippar med en vanlig israelisk stad. Och där finns alltså också palestinska arbetare som är beroende av sin utkomst för och sina familjers utkomst att få jobba där. Dit kom jag, där fanns ett stort hopp när jag kom dit. Det var en glädje att gå där då, för alla, höger eller vänster spelar ingen roll, palestinier eller Israel, alla var förhoppningsfulla. Idag, när jag kommer tillbaka till min gata, det var där den här bomben small vi såg på grönsaksmarknaden. Det var där som bussarna small våren 96. Bara precis i kvarteret intill. Folk är rädda. De som är kvar vill säga, för palestinierna är inte ens där längre. De får ju stanna hemma, de får inte komma till jobbet. De kan inte försörja sina familjer. De blir vreda. Där har du grunden till stödet för fundamentalisterna, extremisterna igen. Och där lever dessa människor och har fullständigt förlorat allt hopp. Och det är där jag menar att fredsprocessen lever och dör bland vanligt folk. När de förlorar hoppet som de har gjort idag, då säger jag att fredsprocessen är död.
Och ändå har vi sett så många gånger just i Mellanöstern att det går dit och sen går det dit. Ibland är det upp, ibland är det ner. Ser du inte för dig att du har något positivt att rapportera i fredsinseende under det kommande året?
Klas, jag kom dit för att berätta om freden. Det jag har rapporterat om är mest terrorattacker. Och en våldsspiral. Jag tror fortfarande att vi kommer att se ljusningar. Vi måste ju göra det, för alternativet är ju så fruktansvärt, det vet ju alla. Men det finns faktiskt de i den här nationalistregeringen, den israeliska, som talar idag om att köra ut Arafat och hans trona igen. Köra ut dem i exil igen. Det är den typen av stämningar som råder, liksom på Arafats sida. Han kan...
Det är ju ett språkbruk som vi känner igen från arabisk sida. Köra ut judarna i havet.
Precis.
Ja.
Och det används nu av allt fler i den här desperationen. Arafat hade ett starkt stöd. Det har han inte längre. I dagarna så samlar han oppositionen, den muslimska, till möten. Försöka få in dem i någon slags process. Men han gör inte som Israel säger åt honom. Jaga dem, bura in dem. Det har han gjort tidigare. Då fick han hela världsopinionen emot sig för att han förtrycker mänskliga rättigheter. Arafat är också oerhört central för den här fredsprocessen. I mycket är det ju hans. Han är nu så illa pressad. Han är dessutom svårt sjuk, verkar det som. Ytterligare ett skäl till att vara pessimist, dessvärre.
Hänger det återigen utvecklingen på en individ? Så länge han finns kvar så kan det hända, så kan vissa saker hända, men utan honom så vet vi ingenting.
Jag vill ju inte gärna se världen som att den hänger på individer. Det är ju snarare processer som styr den. Mm. Men i det här fallet så har en man samlat så mycket makt i sina händer. Så att på kort sikt så tror jag, ja, det är väldigt farligt när Arafat dör eller tvingas bort. För det finns ingenting bakom honom, utom Hamas och extremister.
Mm. Det är en mycket pessimistisk analys du gör, men blotta det faktum att det ändå finns en palestinsk administration, att det finns en ram för att gå vidare i en fredsprocess, ger inte det något hopp, tror du? Kan det inte komma igång igen?
Jag kan gärna ge någon slags positiv analys av att man äntligen har fått kontroll över områden, men i verkligheten är det så idag att palestinierna kontrollerar Gaza, som ingen människa vill ha. Det är världens mest tätbefolkade område. Misär, bedrövligt. På Västbanken så kontrollerar man mellan 3-5%. Man lever i små enklaver som Israel när som helst kan spärra av, täppa till så att de saknar försörjning. Det är alltså värre än det var före den här fredsprocessen. Då kunde man åka mellan sina städer åtminstone. Även om man ibland blev avspärrad från israeliskt område. Nu kommer man inte ens till familjen i byn intill. Så vad ska jag säga? Visst är det bra att det fortfarande finns två parter. Visst är det bra att det finns krafter, till exempel USA, som försöker få dem att börja tala med varandra igen. Men titta på vad som händer. Se på Netanyahu. Är han intresserad av en fredsprocess? Han har aldrig varit intresserad av Osloprocessen. Har han något alternativ? Vi har inte sett det än. Är Arafat intresserad av att försöka tala med Netanyahu när han bara, som han själv säger, får skit för det? De bygger nya bosättningar. Han kan ingenting göra. Och han kan bara stå sig på när Hamas skickar ut sina bombpatruller.
Mm. Jag blir lite tagen av den där beskrivningen av verkligheten där. Bert, jag tänkte att du skulle få tillfälle att tala lite grann om Latinamerika också. För där Där är det inte bara negativa tongångar. Där har utvecklingen ändå vänt, den där kontinenten som dominerades av generaler och juntor.
Det är slut, och det är slut för gott, tror jag. I det tysta, Latinamerika har ju delvis försvunnit från våra tv-rutor och från tidningssidor och så. Men under de senaste 10 åren så har ju samhällena, praktiskt taget varenda ett i Latinamerika, i grunden förändrats. Demokratin sitter där och kan inte på allvar ifrågasättas. Jag var i Paraguay för ett drygt år sedan när det var ett försök till statskupp, militärkupp där. Då gick länder som Brasilien, Argentina i samråd med USA in och de facto sa till kuppledarna att 24 timmar efter att kuppen genomförde, våra trupper här och ni är ute. Det finns inte en chans. Och det här gör de här länderna nu i samarbete. Konfrontationen som under decennier, till viss del pådriven av militärjuntor och skumma motiv, men som har stoppat utveckling, den är i stort borta. Och så har alla anammat en sorts liknande ekonomisk politik som man då möjligen kan ifrågasätta. Det är nyliberala reformer som leder till siffror som ekonomer, nationalekonomer gärna vill se. Snabbare utveckling än i Asien i princip, kan man säga.
Det finns ju de som säger att Latinamerika, det är där som de nya tillväxtekonomierna kommer att finnas i framtiden. Tror du det?
Ja, alltså om man tittar på siffror, vilket alltid är farligt, men där stora, alltså ledande ekonomiska tidskrifter talar ju nu om krisen i Sydostasien för deras ekonomier. Och vänder sig och talar om länder som Peru, Brasilien, Mexiko, Argentina.
Sätter du dina pensionspengar i Latinamerika?
Det är oerhört riskfyllt. Det finns ju ett antal fonder man kan investera i de här länderna från Sverige om man vill. Och de går lite berg- och dalbana, men jag tror att ett par av dem som har gått allra bäst de senaste åren, det är just Brasilien.
Finns någon enkel förklaring till att det har vänt, så att säga, att generalen är borta och nu ska det vara marknadsekonomi och ekonomisk uppgång?
Ja, jag tror att det är den ekonomiska utvecklingen i sig som har lett fram till en situation där diktaturer är olönsamma. Och för att diktaturerna är ofta stödda av USA med en oerhörd ekonomisk makt. Det fanns företag som kunde tjäna på det rådande samhällssystemet. Sovjet är borta. Det finns inget skäl att upprätthålla en brutal diktator för att skydda sig mot eventuell sovjetisk expansion. Utan nu är det handel, teorin att utveckling verkligen kommer till alla om vi handlar med varandra och har en sorts öppet samarbete. Handelsblock, NAFTA i norr, i söder också mellan Argentina och Brasilien framförallt.
Om vi konkretiserar lite grann då. Du nämnde själv ett par exempel. Du nämnde Brasilien, du nämnde Mexiko. Två länder med oerhört stor befolkning. Vad kommer att hända där under nästa år?
I Brasilien så är det presidentval nästa år. Och där kommer förmodligen den nuvarande presidenten Cardoso att återväljas. Och det är väl då förmodligen det definitiva tecknet på att Brasilien har bytt system. Från ett höginflationssystem där pengarullningen är helt okontrollerad till ett system som liknar vårat. Med undantaget att korruption och ohederlighet i väldigt stor utsträckning är det som bestämmer vad som görs. På samma sätt är det i Mexiko som är det andra stora, viktiga landet. Där har ju nyligen PRI, alltså det styrande revolutionära partiet, börjat på allvar tappa makten. De är det längst regerande partiet i världen. De har hållit på i 70 år nu. Och de ser ut att vara på fallrepet. Vilket då betyder att kvasidemokratin som har funnits där kanske så småningom blir en verklig demokrati. Återigen med samma problem. Det är korrupt och ohederligt styrt trots att det är i formell mening demokratiskt. De fattiga förlorar väldigt mycket på den utvecklingen. Så det finns spänningar där som kan explodera. Det gjorde de i Peru inte så länge sedan. de kan göra det på många andra ställen också. Så det finns fallgropar där med.
Ytterligare ett konkret exempel. Kuba, det är ju ett annorlunda land på den västra hemisfären. Vad händer där? Fidel Castro sitter kvar.
Ja.
Påven ska resa dit.
Det är ett vågspel. Det är någonting som Castro har funderat över i 20 år, tror jag. Om påven ska komma och hälsa på. Och att han nu gör det innebär väl dels att man kan se att någon form av förändring är på gång. Någonting händer och har hänt ganska länge på Kuba. Mycket långsam kanske utveckling mot återigen en situation där den ledande figuren försvinner. För det gör han ju förr eller senare. Påvens besök kan antingen betyda ingenting. Eller möjligen en sorts startsignal till stora omvälvningar. Därför att den här kontakten med en annan stor ledare.
Det kan vara starten på någon utveckling som när den polskfödde påven kom hem till Polen. Visst. Som påve första gången.
Just precis det. Där ligger ju spekulationerna. Min gissning är att inte speciellt mycket händer. Kuba är oerhört dominerat av Castro. Det finns väldigt små chanser att han skulle tappa greppet. Jag kan inte riktigt tänka mig att det egentligen händer så mycket.
Okej. Okay. Afrika igen då, Marika. Ett par av dina kollegor har varit inne på USAs roll i förhållande till deras rapporteringsområden. Vad är USAs roll i Afrika idag? Det är ju stora händelser som du bland andra har rapporterat om i Centralafrika, i områdena kring de stora sjöarna. Zaire som blev Kongo och de andra länderna runt omkring.
USAs roll just nu i Afrika är väl den att man har sagt, precis som man säger mot Sydamerika, att man ska ha handel och investeringar, inte bistånd längre i Afrika. Mycket därför att Afrika är en kontinent med enorma naturtillgångar. Vad man har gjort också precis nyligen är att man har inlett en militärträningsprogram, till exempel i ett antal länder, där man ska utbilda en afrikansk insatsstyrka eller fredsbevarande styrka. Men i och med att det är amerikanerna som utbildar de här militärerna och soldaterna nu i Uganda och i Senegal i första omgången, är det också så att USA behåller någon form av kontroll över den här fredsstyrkan. Man kan också se till exempel USA har ju under lång västvärlden och Västeuropa och USA under lång tid stöttat Kenya. Det var bättre att ha en korrumperad Moi där som så att säga stod som någon form av motpol till öst än att se till att det blev någon form av demokratisk utveckling. Nu har man bestämt sig att till exempel inte förnya några lån till Kenya. Man har också sagt att man måste utrota korruptionen i det här landet. Och den som är mest korrumperad är egentligen presidenten, så det är en svår balansgång. Oppositionen som länge har inte kunnat verka kenianer har sagt många gånger när jag har talat med dem att vi inte är beredda att ta till våld för att göra oss av Moi. Han kommer försvinna så småningom. Men nu nyligen så har oppositionen sagt, olika oppositionsgrupper, att nu har det gått så långt att vi kommer förmodligen göra allvar av vårt hot. Vilket gör att de närmsta månaderna kan bli väldigt våldsamma i Kenya.
Du kanske kommer att få rapportera om ytterligare ett afrikanskt inbördeskrig alltså?
Det kan tänkas gå så långt därför att folk är oerhört trötta. Vad man ska komma ihåg är att genom åren har Moi alltid lyckats köpa över vissa oppositionsledare strax innan val och på det sättet gjort det omöjligt att hitta en enighet. Och har han tillräckligt mycket pengar fortfarande i kassakistan Moi så gör han det. Men det börjar strypas åt därför han får inte de här lånen längre. Han får inte det här biståndet som han har varit så beroende av.
Om vi vidgar vyn lite grann kring Centralafrika. Det är franska inflytande tycks vara borta nu. Det är amerikansk diplomati som gäller. Kommer det att förändra situationen i Afrika på något avgörande sätt tror du?
Det kommer väl göra, precis som Bert sa också, att i och med att Frankrike lämnar till stora delar av Afrika och det franska militärstödet till vissa regimer, framförallt i Västafrika, det militära stödet gör då att de här ledarna som har suttit vid makten, en del har valt någon form av demokratisk process, andra sitter fortfarande kvar utan att vara demokratiskt valda ledare. De har inte det stödet längre, de måste söka stöd internt. Folket måste faktiskt rösta fram ledare. Man är på väg att göra sig av med de här diktaturerna som man har haft genom åren. Så att den enda plats där Frankrike kommer behålla trupper som det ser ut nu är i Djibouti. Och det är av strategiska skäl mot Mellanöstern, så att säga.
Jag är lite intresserad av att höra era andra synpunkter på det här med super, den enda kvarvarande supermaktens inflytande i världen, och om till exempel Kina istället kommer att söka i kraft av sin nya starka ekonomi, kommer att försöka dominera eller åtminstone skaffa sitt inflytande. Vad säger du, Folke?
Självklart, jag tror att den asiatiska modellen överhuvudtaget kommer att få mer och mer större och större betydelse världen över. Man kan ju leka med tanken Afrika och Asien, om man nu förenklar oerhört mycket, för 100 år sedan, för 200 år sedan, två kontinenter ungefär på samma utvecklingsnivå. Och vad är det som har hänt sen? Och varför har Asien, varför har de här tigerekonomierna, varför har utvecklingen där exploderat? Varför har ingenting hänt i Afrika? Och man kan jämföra det, och så kan man komma till olika slutsatser. Men att utvecklingen, som ni har varit inne på, handlar i första hand om handel och kommunikationer, det är helt solklart. Och att det finns ett antal länder som aspirerar på att få stort inflytande, det är väl också helt klart. USA självklart, jag tror definitivt Kina, men jag är inte helt säker på att Ryssland vill spela ut sin roll.
Och, vad är Rysslands roll då?
Jag skulle säga att vad Ryssland gjorde, vad Jeltsin gjorde nog under vårkanten, var att sluta avtal med NATO, äntligen, även om det var ett märkligt avtal som inte egentligen löser alla problem. Man slöt ett segdraget avtal med Ukraina, ett av Europas största länder, där man egentligen de facto inte hade erkänt Ukraina förrän nu i våras. Det var den problematiska uppdelningen av Svarta havsflottan man lyckades klara av. Man hann inför detta också inom loppet av 2 veckor med att sluta ett avtal med Kina om gränserna där borta. Ryssland vänder sig inåt. Ryssland har så enormt stora problem internt att de har inte tid att fortsätta och fightas på den stora scenen.
Det går nu.
Just nu. Mm. Men det är ju tanken med allt det här. Det finns ju de som vill vara sådär positivt negativa om den ryska utvecklingen, är att Ryssland ändå, om allt går väl, kan de bli väldigt starka, och då kan det bli farligt, för då kommer de som ryssar alltid gör och attackera USA, så i det fallet också Kinas starka ställe.
Tror du att människor som bor i Estland, Lettland, Litauen har anledning att på nytt börja oroa sig för sin stora ryske granne om några år?
Jag har en litauisk flickvän som var i Moskva nyligen. Vi bor där tillsammans, och hon pratade med några ryssar, och de sa, men gud vad bra ryska du pratar. Jaha, var kommer du ifrån? Är du från Ryssland? Nej, jag kommer från Litauen. Ja, men du är en av oss, sa de då. Ryssar pratar fortfarande om de här folken som att de tillhör Ryssland, och det är fortfarande skrämmande att det kan vara så.
Det kommer att ta lång tid alltså innan det går in i det ryska folkets medvetande att Sovjetunionen har blivit många olika stater.
Men det kan man väl säga, att Ryssland spelar en oerhört stor roll på det internationella planet, just beroende på hur det går internt. Går det helt åt helsike i Ryssland, så kommer det ju påverka oss i Europa och andra länder också. Jag menar, det är ju det vi fruktar, och det kanske därför man ska se att NATO i samband med att man bestämde vilka man skulle bjuda in som medlemsländer i juli också slöt ett mycket långtgående avtal med Ukraina som en slags buffertzon om utifall Ryssland fallerar.
Det är inte bara de här traditionella, så att säga, supermakterna och stormakterna som politiskt dominerar sin omgivning. Även religiösa idéer kan dominera och ha stor betydelse. Iran, är det en förändring på gång därför att man nu har en ny president?
Ja, det tror jag definitivt att det är. Khatami, som han heter, valdes av en stor folkmajoritet, och framförallt ungdomar och kvinnor. Det är alltså, vi talar om den nation i världen som har näst lägst medelålder. Det är alltså en enorm ungdomsvåg som sveper fram, och som inte alls är intresserad av mullornas slagord, utan är intresserad av att ha ett bättre liv. De har kontakt med världen via internet. De kan inte se på tv tyvärr, för att mullorna har förbjudit satellitdiskar. Men de kan inte stoppa den här informationen som flödar in. Kvinnorna är trötta på att ha sociala kontrollanter, som de heter, revolutionsgardister, som kommer ut och gnider läppstiftet av läpparna på dem. Och tror att Khatami är mannen som ska ge dem större frihet. Och det finns en hel del som tyder på det också. Även om, vi måste komma ihåg, att parlamentet är dominerat av mullorna fortfarande. Och det finns en ledare som inte är folkvald, som när som helst kan avskeda presidenten om han finner det vara lämpligt. Khamenei.
Det är den religiösa ledaren som ytterst avgör vad som ska tillåtas.
Det är det, och det är efterträdaren till Khamenei. Men samtidigt finns det ju Iran, som i alla länder, politiska realiteter. När han nu valdes med en så förkrossande majoritet, Khatami, så innebär det att det är farligt att bara avskeda honom. Det inser säkert Khamenei också.
Tror du att du under nästa år kommer att få rapportera om som konkreta förändringar i Iran?
Ja, jag tror det. Jag tror att det är det mest spännande vi kommer att se från mitt område. Där vi kommer att se den här oerhört folkrika och oerhört dynamiska, spännande nationen utvecklas till någonting som vi kan bättre tala med, istället för att som vi gör nu isolera oss och dem ifrån varandra, så kommer vi att kunna mötas.
En sån här religiös konflikt som finns med i alla fall i Algeriet, tänker jag på. Vad kommer att hända där, tror du?
Den ser betydligt svårare ut att lösa. Där är det så många olika konflikter. Det är konflikter mellan fundamentalistiska grupper som vi talar om. Det är konflikter mellan olika demokratiska grupper. Och framförallt så tycks omvärlden och Europa och USA inte bryr sig särskilt mycket om det området. Man tycker uppenbarligen att det är lika bra att de får hålla på och slå ihjäl varandra. Jag kan inte tolka det på annat sätt att det inte görs mer internationellt för att lösa den konflikten.
Peder, kommer Europa bry sig om Algeriet?
Ja, det tror jag. Jag skulle vilja först bara återknyta till det här resonemanget om en ny världsordning och om det nya supermakt.
Du får fatta det kort. För tiden som
spännande fråga närmaste åren, det är om Europas eller EUs nästan desperata försök att liksom ta plats på världsarenan kommer att lyckas eller inte. Och då går man ju på två vägar. Det ena är att skapa den gemensamma valutan. Om den skulle bli framgångsrik, då har den en chans att ersätta dollarn som världsvaluta. Det är en oerhört, det blir till och med sammantaget en större ekonomi än USAs. Och med ett större ekonomiskt internationellt inflytande. Det blir också så att Europa blir självförsörjande i en annan mening. Och mindre omvärldsberoende som situationen är i USA idag. USA, för USA spelar inte så stor roll om dollarn går upp och ner egentligen. Och det andra är om EU lyckas utforma en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Och
då får Europa, det är många ord kring detta. Nu måste vi fatta oss kort och jag vill fråga dig. Om du hade obegränsat med resurser, packa väskan och åka iväg för att rapportera från någon plats om någon händelse, vad skulle det vara? Eller en utveckling?
I Europa.
Ditt bevakningsområde.
Jag skulle åka runt i Europa och fråga folk på gatan och berätta ordentligt om vad det är de får uppoffra och vad det innebär att genomföra den gemensamma valutan. Mm.